Tack så mycket. Roligt att vara här i Lugnås. Gamla hemtrakter. Jag ska berätta lite grann om min kommande resa eller tjänst ute i Argentina då. Jag var ju här och träffade några från missionsrådet, var det väl för ungefär ett år sedan tror jag. Och då visade jag lite bilder och informerade då. Men jag tänkte göra en liten snabb genomgång här också idag den här förmiddagen. Och så tänkte jag dela ett bibelord och läsa ett bibelord och dela några tankar också. Som sagt, ja, det är Argentina det handlar om. Och man kan fundera varför just Argentina då? Det är ju så att vi har haft ett projekt där ute genom Pingstförsamlingen i Götene. Numera heter det Korskyrkan. Vi gick ju tillsammans med medlemsförsamlingen för drygt 2 år sedan. Så nu heter det Korskyrkan i Götene då. Och det projektet startade 2009. Måste det vara. Jag måste tänka här. Mellan 2009 och 2013 hade vi ett utbildningsprojekt i Salta, Argentina, i norra Argentina. Jag ska snart visa var det ligger på karta här också. För att hjälpa ungdomar med drogmissbruk. Vi hade hjälp av PMU, Pingstmissionens u-landshjälp, och vi hade hjälp av SIDA. Så det var statliga medel här också med. Och vi byggde upp det här projektet. Det var ett utbildningsprojekt. Vi utbildade personal för att jobba med ungdomar som hade drogproblem då. Vi använde bland annat en del material från LP-arbetet i Sverige, och vi hade personal från LP ute och undervisade också. Och det var också från Viebäck eller June folkhögskola, som det numera heter, hade vi också personal ute och undervisade. Så det var väldigt spännande. Och jag besökte Argentina första gången 2007, alltså ett par år innan projektet drog igång. Men jag var också har varit ute några gånger efter sen också. Och när jag var ute 2009, det var mitt andra besök, då väcktes det en längtan efter det här att få komma ut själv och jobba här också. Och så var jag ute 2012 på sommaren, för då skulle vi utvärdera det här projektet från församlingen. Och då kände jag klart att jag skulle vilja åka hit och jobba under en period. Hur länge vet jag inte, men i alla fall under en period och vara behjälplig på olika sätt. Och jag ska komma till det också, vad som är tanken att jag ska göra det. Sen var jag också ute i slutet av 2013. Ett par veckor också. Så jag tycker jag har fått lite inblick i hur det fungerar. Men samtidigt så är det ju ändå väldigt lite man vet när man inte bott på platsen. Så är det ju. Jag har förberett länge. Jag har varit i startgroparna väldigt länge. Det här med ekonomin har väl varit lite en tuff bit. Jag har trott mycket på bland annat en fond som var på gång, men det har inte riktigt löst sig än. Men det kan hända att det ser positivare ut nu än det någonsin har gjort med den fonden. Så det är roligt. Men annars har jag ändå fått ihop så pass mycket underhåll, bland annat från församlingen här i Lugnås, så att jag är beredd att åka, även om inte riktigt fullt underhåll. Så det är jag väldigt glad för. Så nu håller jag på med det här pappersarbetet med myndigheterna, att det ska lösa sig. Jag vill också säga det att församlingen i Götene har varit engagerad i Argentina ända sedan 30-talet. Alltså det är en lång historia. Och det fanns en missionär som hette Sture Andersson. En del av er äldre vet vem det var. Det är hans barnbarn, som Billy González, som är föreståndare för det här rehabiliteringscentret och den församlingen som jag ska jobba i nu. Så det är också spännande. Det finns en koppling långt tillbaka i historien. Jag vet att även församlingen här har väl varit med Sara González Andersson, som är Billys mamma då. Och även på Sture, okej, ja. Så Lugnås har en historia här också, gemensam med Götene då. Så det är roligt. Sen har ju Sofia varit ute och jobbat i Salta, i samma stad, dock inte i samma arbete, Sofia Bejron. Ingeberg och Brits dotter var ute något år tror jag det var, ute och jobbade där. I samma stad, inte samma arbete men samma stad var de, Salta. Då vill jag Henrik lägga på bilderna här. Det är lite information om Argentina. Jag tänkte att jag ska ta det först här. Och det är storleken på landet. Ser ni där först? Kvadratkilometer. Det är ungefär 6 gånger större än Sverige i ytan. Så det är väldigt stort. Stort land. Ungefär 40 miljoner invånare. relativt mycket folk, 4 gånger större än Sverige i befolkningen. Man kan säga, ja, jag kan komma till det sen. Huvudstaden är Buenos Aires, men storstads Buenos Aires, storstadsområdet, är det nästan 13 miljoner invånare då. Så det är en stor stad. Spanskan är språket. Det är ju väldigt svettigt för en annan när man börjar bli lite så här äldre och trög i hjärnan. Så att jag kan väl inte säga att det sitter än. Jag har hållit på att läsa 3 år med en privatlärare. Men det är svårt ändå. Konversera blir inte lätt, utan det får jag väl komma efterhand där ute. Jag ska försöka gå någon intensivkurs där också. Religion, 92% katoliker, men ni ser att det är mindre än 20% som är utövande katoliker. Så det är katolskt präglat mycket, men ändå inte riktigt så där ärkekatolskt, om man får säga så, som det är i vissa länder. Det finns ganska mycket evangeliskt kristna, då menar jag typ pingstvänner, baptister och det som vi kallar frikyrkliga här i Sverige då. Det finns en hel del, och det har växt kyrkorna de senaste årtiondena faktiskt i Argentina ganska mycket. Och befolkningen är 97% europeer. Där uppe i norra Argentina, du kan ta nästa bild, Henrik. Där har vi Sydamerika, kan du ta nästa. Argentinas flagga tar vi först, sen tar vi nästa. Där uppe någonstans ligger Salta, provinsen Salta, stan ligger ungefär där. I norra Argentina så är det mindre europeer och mer präglade utav indianbefolkningen, kan man säga. Det är mycket invandrare från Bolivia som också bor illegalt i Argentina. Annars är det inte jättemycket indianer. Där här i norra delarna här uppe i bergen finns det en hel del indianer, och här uppe i de här områdena, gränsen mot Paraguay och gränsen mot Bolivia. Det här uppe är Lena Johansson från Hällekis, som en del av er känner, som är missionär, jobbar mer punktinsatser nu. Hon jobbar där uppe. Och där finns det en del indianer så. Men annars är det mest europeer. Men norra Argentina är fattigare än södra Argentina och mer präglad av invandring från fattigare länder som Bolivia till exempel, som ett fattigt grannland då. Kan ta nästa bild. Här har du Salta då. Den ligger i norra Argentina vid foten av Anderna i en dalgång. Höjd över havet 1187 meter, själva stan. Däremot är det väldigt, väldigt höga berg i närheten. Anderna är ju väldigt höga, så det finns bergstoppar på 7000 meter. Inte jättelångt egentligen från Salta. Det är en bit att åka, men det är riktigt högt. Invånarantalet är ungefär som Göteborg, som ni ser där. 691 000 ungefär i storstadsområdet. Staden är vacker, väldigt vacker i centrum, mycket turism och så, men det finns mycket fattiga förorter, det bor mycket fattiga människor då, och där är mycket slum också. Och gentemot de områdena så riktar sig den här verksamheten som jag kommer att jobba i, det här rehabiliteringscentret och församlingen, de jobbar mycket ut mot slumområden också. Nästa bild. Där är stan Salta från ett berg, inte så högt berg, men det är ett berg där som är en utsiktsplats. Man kan åka linbana upp eller man kan gå upp där och så. Ser ut så där över stan. Det är inte så mycket höga hus, utan det är ganska väldigt utspritt. Så stor yta, ska man säga. Så ligger en liten gryta där. Nästa bild. Så ser det ut i bergen. Väldigt vackra färger och så här. Du kan ta nästa bild också. Så kan det också se ut. Delar av året här nu när det blir, just nu är det vinter där nere, så det är ganska kallt. Sommaren är väldigt varm. Nu går det ju mot vår då. På våren är det väldigt grönt och fint i Salta. Hösten då är det ganska torrt. När det är våran vår då är det en torr period, men våran höst då är det deras vår, och då är det grönt och fint. Nästa. Man bedriver också dagisverksamhet, och där ute är ett sånt här förort eller mer slumområde, även om gatan här är ganska fin, annars är det ofta grus eller jordgator, så det är väldigt dåligt. Men här har de ändå byggt gatan fin. Men här ute bedriver de ett dagis då som barn, som många ensamstående föräldrar då kan lämna barna dagtid när de jobbar, så är det en del i verksamheten här. Och de har också en församling här ute då i den här förorten. Kan ta nästa. Och det är familjen Gonzales, det är de jag kommer att jobba med. Det är alltså Saras son Billy längst till vänster där. Och Sara var ju svensk, hon var dotter till den här Sture Andersson som var en pionjär där i Argentina. Så Billy är halvsvensk, så det kommer att hjälpa mig en del att han talar svenska också, så det är bra. Så det är det familjen. Döttrarna här, det är något år gammal bild, men de här döttrarna, de befinner sig i Sverige faktiskt och går på bibelskola i Linköping just nu. Nästa bild. Här är det dop i församlingen. Rehabiliteringscentret och församlingens lokaler är samma byggnad. Och den här församlingen är relativt nystartad. Det är inte så många år på nacken. Den kan vara en någon gång från mitten på, kan det vara 2006-2007 någonting, så startade den här församlingen. Så här är det dop ute på gården där. Jag kan ta nästa bild. Och här är en bild från rehabiliteringscentret. Och här kommer då ungdomar och familjer till det här centret för att få undervisning, samtal, själavård. De får träffa läkare, de får vanliga skolämnen undervisas i och de får jobba en del praktiskt. Ungdomarna främst. Och familjerna, det är mer samtal och möten då, och hur man ska hjälpa och stötta familjer på olika sätt. Och det är många ensamstående mammor här. Papporna har inte tagit sitt ansvar utan de har stuckit. Och väldigt många av deras barn eller ungdomar hamnar på gatan. Många hamnar i fängelse. Det är inga ungdomar som bor på centret, utan det är bara dagtid, alltså verksamhet dagtid, vilket kanske inte är optimalt, för helst ska de ju behöva komma bort från gatan eller från fängelserna. Under en lång period, just nu är det inte så, men under en lång period var det så att det kom ungdomar från fängelset och var på dagtid, så de hade vakter med, beväpnade vakter som var med, och så fick ungdomarna vara på centret, möta läkare, få undervisning, jobba praktiskt och så här. Och så fick de åka tillbaka på eftermiddagen eller kvällen till fängelset. Just nu är det inte så, men det kan bli så igen att de kommer att jobba på det sättet. Ja, och så en sista bild här. Det är lite mina arbetsuppgifter här jag försökt att få ihop här. Och lite snabbt bara, att jag ska arbeta med ungdomarna och familjerna på centret. Till exempel själavård, samtal och olika aktiviteter. Och det kommer ju komma mer och mer ju mer språket kommer. Det kommer ju vara lite knivigt i början här som ni förstår. Undervisa på centret kan jag göra en del eftersom det finns svensktalande där då som kan tolka. Så det tror jag kan göra ganska tidigt. Bland annat ska vi använda ett material från Origo Resurs. Är det någon som har talat om Origo Resurs någon gång? Jag har ett litet häfte här. Det är en ideell förening och ett socialt företag som finns på flera platser i Sverige. Och det är startat genom någon kyrka. Jag tror det alltid har varit så. Men man samarbetar tätt med Försäkringskassan. Man samarbetar med Arbetsförmedlingen och med kommunen på den plats man finns. Och bland annat så finns ett sån här Origo Resurs i Huskvarna, nära koppling till Pingstförsamlingen i Huskvarna. Och en av de anställda på Origo Resurs, Birgitta Olsson, hon har varit missionär i Argentina tidigare. Hon har hjälpt oss mycket, hon har till och med bott i Salta och en annan stad som heter Jujuy. Men hon har hjälpt oss mycket och varit ute där och hållit kurser och föredrag. Bland annat utifrån det här Origo Resursmaterialet. Och där jobbar man med hela människan. Man kan säga både ande, kropp och själ. Man jobbar mycket med relationer och man jobbar också för att människor ska komma ut i arbetslivet. Så gör man i Sverige och så är också tanken man ska göra i Argentina. Och vi har fått rättigheter att använda deras material och det finns också översatt till spanska delvis. Så det här är väldigt bra. Så jag ska faktiskt åka ner till Origo Resurs, även om jag varit där och besökt flera gånger. Men åka dit och praktisera några dagar i oktober i Huskvarna för att lära mig lite mer hur de jobbar. Så det blir spännande. Sen handlar det också om att undervisa, tredje punkten där, i församlingen plus bibelskolan som de har. De har faktiskt en bibelskola där också, ganska många som går och träffas varje lördag. Eventuellt också att vara kontaktperson för ICBI i Salta. Det vet du Stig vad det är, och Margareta känner väl till det, vet jag, och en del andra. Det var ju Sune Andersson heter han väl som var, jobbade med detta tidigare. Och just nu är det Paul Wern som var pastor i Mullsjö tidigare som är kontakt i Sverige för detta arbete. Och jag har fått frågan att för att vara kontaktperson just i Salta för ICBIs arbete. Det är alltså en korrespondenskurs när det gäller bibelundervisning. Den finns i många delar av världen men basen är i Sverige då. Så det är väldigt spännande. Så vi får se lite hur det blir med det. Det finns redan i Argentina men inte i Salta. Och då skulle det vara just i Salta då. Tillsammans med Billy Gonzales, föreståndaren här då, för centret och församlingen. Sen är det tanken att jag ska jobba med ledarträning, stöd till det lokala ledarskapet, stärka kommunikationerna med Sverige. Man har fortfarande en hel del stöd från Sverige, från Götene bland annat, från Varbergs pingstförsamling är med och stöttar. Men vi har sagt så här att vi ska försöka trappa ner en del så att man ska bli mer och mer självförsörjande. Och då kommer sista punkten här. Vara med och utveckla olika sätt i självförsörjning. Och då finns en tanke att starta second hand också där på det här centret. För att man ska få in pengar för att kunna driva verksamheten utan att vara helt beroende av Sverige. Eller stöd från Sverige. Även Huskvarna pingstförsamling och deras second hand talar om att kanske att man ska vara med och stötta lite. För fortfarande behöver man stöd från Sverige. Men primärt att det ska vara självförsörjande då. Så det är lite om mina arbetsuppgifter där ute. Jag hoppas att jag ska kunna komma iväg i slutet av oktober. Det är min målsättning. Men vi får se lite. Det beror på det här med papperen och så här. Och sen vara ute i drygt 2 år då. Och sen får vi se hur det blir framöver sen. Men det är liksom första steget att vara där 2 år och jobba. Ja, det är lite spännande faktiskt, måste jag säga. Och jag har ju förberett mig länge för detta. Okej, det var den. Då kan du ta bort den bilden. Jag vill dela någon tanke här också utifrån Bibeln. Och jag vill läsa ett bibelord som handlar just om det här att ha siktet inställt framåt. Och det är Paulus som skriver det här. Och Hans Olav snuddar ju lite vid det här också. Att vara förberedd och se framåt. Paulus säger så här i Filipperbrevet 3:12-13 och vers 14 ska jag läsa också. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när Kristus Jesus har fått mig sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är Paulus som talar om det här. Han säger att han inte vunnit den, men han löper framåt. Han glömmer det som ligger bakom och sträcker med sig framåt mot det som är framför. Och jag fastnar lite för just det bibelordet här. Och jag tror att det är någonting som är viktigt för oss alla. Att inte fastna i det gamla. Vi kan lära oss av det som har varit och lära oss av de erfarenheter vi har gjort. Det är viktigt. Man ska inte klippa bort historien eller kapa den. Inte alls. Det är inte det jag menar. Men det finns en risk att man fastnar i det gamla. Det är viktigt att man hela tiden ser framåt. Även om det kan kännas hopplöst ibland och man vet inte hur lång tid man har framåt. Men det finns ändå en framtid. Och är det inte här på jorden så är det ju i himlen vi har en framtid. Men det är viktigt att se framåt. Och Paulus, han skriver det här. Han visste att hans tid var kort. Han visste att han, när han skriver det här, att han inte hade så mycket tid framåt. Han satt ju i husarrest när han skriver de här orden. Och det är intressant att veta den bakgrunden. Men det är viktigt att se framåt. Och vi har en kallelse, ett uppdrag, det har vi allesammans som har sagt ja till Jesus Kristus. Och kallelsen, det är att älska Gud och följa hans vilja. Och gå vart än han kallar oss att gå. Själv känner jag ju tydligt att det här är en kallelse eller, eller någonting som Gud har lagt ner på mitt hjärta. Och Gud har säkert lagt ner något i ditt hjärta också. För vissa kan det innebära ett drastiskt uppbrott som för mig. Men för de flesta är det inte så att man flyttar till något annat land eller någon annan världsdel eller så. Det är inte det jag menar, utan det viktiga är att jag är i Guds vilja med mitt liv. Och det kan vara här i Sverige och det kan mycket väl vara här i Lugnås. Det troliga är ju att det är så. Vissa kallar han långt bort. En del kallar han till ett kulturöverbryggande arbete. Det kan handla om mission i Sverige också, men i en annan kultur. Bland andra folk till exempel. Så det finns väldigt mycket mission här på hemmaplan också. Men det viktiga är att ändå jag känner i mitt hjärta att jag är ändå det Gud vill ha mig. Sen är det inte det att det känns härligt och underbart jämt. Så är det ju inte ibland. Man kan vara ganska less på sitt jobb eller det man gör. Och jag är övertygad om att det kommer att bli väldigt tunga perioder när man jobbar så där ute som missionär också. För det hör man nu från andra som jobbar, har jobbat som missionär eller gör det. Att det kan vara väldigt tufft och jobbigt och många gånger är man beredd att ge upp. Men det viktiga är ändå att man har den här kallelsen, den här i djupet av sitt hjärta, att man på något vis har en förvissning om att man är på rätt plats, att man är där Gud vill ha en. Och det är viktigt. Och det är viktigt att man liksom ger näring åt den här kallelsen som Gud har gett en hela tiden. Det går liksom inte bara att flyta med eller hänga på, för då fördunklas den här kallelsen. Då ser man inte klart, utan det är viktigt att man ger näring till det. Gud utser oss i olika, eller kallar oss i olika åldrar, det gör han. Och han har användning för alla. Det finns inga som är pensionärer i Guds rike. Det står att Gud utser oss redan i moderlivet. Paulus skriver det. Redan innan jag är född så har Gud kallat mig och utsett mig. Och det vet många här inne att och har varit med om det. Att man har fått en kallelse från Gud. Att man har liksom känt att Gud har talat till en redan när man var litet barn. Och det är viktigt. Gud kallar dig när du är ung eller när du är liten. Men han har också användning för människor i medelåldern. Och det här är lite svårt. Jag funderar på det här lite. Vad är medelåldern för någonting? Vad är medelåldern? Jag läste om hörde berättas om en företagare som anordnade en fest. Och det var mycket folk där. Han var 56 år gammal, det är det jag blir nu i höst. Och han satt bredvid sin kollega och så kom det fram några stycken som var gäster där på festen som inte kände företagaren så väl. Och så frågade de hur gammal är du? Och den här företagaren sa medelålders. Och de verkar inte liksom höja på ögonbrynen utan de köpte det, medelålders, okej. Och den här kollegan, han visste ju vad företagaren var, så han vänder sig till honom efter att de har gått de här andra att medelålders. 56 år, hur många 112-åringar känner du? Ja, så är det. Man vill gärna vara yngre än man är. Men medelålders kanske 35 till 55, jag vet inte. Jag drar till med något. Men det är en tid som Gud har användning väldigt mycket för en. Absolut. Samtidigt kan det vara en tid som är väldigt tuff. Jag läste om han skrev ungefär så här att det är ungefär som vi har en GPS. Att Gud har gett oss en GPS för att visa var vi ska gå så vi är på rätt väg. Men ibland kommer man nära någonting man skulle kunna likna vid något magnetfält. Det finns väldigt många magnetfält runt omkring som gör att GPSen visar fel. Så det här gäller att navigera rätt. Och så är det i livet. Och väldigt mycket tror jag i medelåldern faktiskt. Att det finns väldigt många magnetfält. Och det är väldigt mycket som stör våran GPS. Faktiskt. Som gör att vi hamnar fel. Det är mycket som drar i oss. Och får oss att fokusera på fel saker. Det är inte nödvändigtvis dåliga saker. Utan det är väldigt mycket som är bra. Som är det farligaste. Och nu tänker jag på så här att det viktigaste det handlar om att prioritera Guds vilja i mitt liv. Att förstå vad vill Gud med mitt liv? Vad har han för uppdrag? Vad har jag för kallelse från Gud? Är jag i den? Befinner jag mig i den? Eller har jag kommit för nära de här magnetfälten som gör att jag hamnar fel? Eller lite fel. Jag behöver inte hamna helt fel, men jag kan hamna lite fel. Men Gud har en tanke med våra liv. Och det finns alltid en risk, en fara. Det här med medelåldern. Det är så mycket som pockar på vårt intresse. Och gör att vi tappar bort det där med Guds vilja. Och till sist, innan jag säger amen. Så är det här med ålderdomen då. Jag går ner lite, nu säger jag 50 plus då. Men sen är det hur långt upp som helst. 50 plus och så hur långt upp som helst. Det fanns en sångerska, hon finns ju fortfarande, som var väldigt känd på tidigt 70-tal, mitten av 70-talet. De allra yngsta, jag kanske inte riktigt känner till henne, men de flesta vet nog. Evy Tornqvist, gospelsångerska. Hon gifte sig med Pelle Karlsson, han som sjöng den här Han är min sång och min glädje, och gjorde den känd på svenska. Ett känt par, de bor i USA, jobbar i kristen verksamhet, har gjort hela sitt liv. Och de är väldigt brinnande, de har verkligen hållit den här lågan brinnande hela livet. Och hon skrev så här, jag läste en intervju med henne förra året. Hon är närmare sig 60, jag skulle tro att hon kanske har fyllt 60 nu. Och hon sa så här, hon var i Göteborg då, för de bodde där på sommaren då. När de var hemma i Sverige. Och så tänkte de på Göteborgsvarvet. Tävlingsloppet där. Och så sa hon ungefär så här, att det är många som går ut väldigt hårt. Eller startar väldigt hårt. Och ger järnet från början. Och satsar för fullt. Men jag, säger hon, jag vill sluta för fullt. Eller sluta hårt, säger hon. Alltså hon menar att hon vill fullfölja sitt lopp. Det är många som går ut hårt, men jag vill avsluta hårt. Och det ligger väldigt mycket i det. Och jag tänkte på vad hon sa. Att det gäller att inte ge upp. Det är många som startar hårt, satsar för fullt. Men så tacklar man av och så avslutar man för tidigt. Det finns en bok som är skriven precis utav en pastor som heter Hans Jansson från Huskvarna. Den handlar om att livet har två halvlekar. Den heter faktiskt så här: inför livets andra halvlek, att göra det bästa av resten av sitt liv. Jag har faktiskt inte läst boken, utan bara lite intervju av honom, och han berättar lite grann om boken och lite tankar utifrån. Är det någon som har läst den? Jag kommer att läsa den, jag ska skaffa den, men den verkar väldigt, väldigt intressant. Och han talar just om det här om livets andra halvlek. Den första halvleken, för han var den ungefär uppåt 50-60 någonting. Han har nog fyllt 60 precis, tror jag. Men det ligger där någonstans, första halvleken. Sen sa han så här, att det är viktigt att göra en paus, reflektera och tänka till hur livet har varit. Men sen handlar det om att gå vidare. Och han säger så här, att många drar åt handbromsen alldeles för tidigt i livet. Alldeles för tidigt. Utan det är ändå den andra halvleken som är den viktigaste. Det är ju det som avgör hur slutet blir. Och han menar så här, att som ledare, menar han, bara man har inte av själviska ambitioner, utan man har en ödmjuk attityd, man måste vara ödmjuk i sitt hjärta, så kan man vara till oerhörd hjälp. Nu talar han främst inom kyrkan då, men det kan nog gälla även överallt i företagsvärlden och i alla sammanhang. Men han menar att som 70-åring eller 80-åring har du oerhört mycket att ge för att stötta och uppmuntra andra yngre ledare. Och han tror att man har mycket mer att ge än man någonsin kan tro eller föreställa sig, bara man har en ödmjuk attityd. Och han menar att det andra halvleken som är det viktigaste. Vi får inte dra åt handbromsen för tidigt. Och det tänkte jag också väldigt mycket på. Det handlar om att se framåt och ge allt. Ända, man brukar säga så här, ända in i kaklet ska man gå. Och det är viktigt. Ända tills du har gett upp andan här på jorden, så har Gud användning för dig. Och han vill välsigna ditt liv. Och känner du så här att jag kommer vid sidan om det som Gud vill, eller jag har tappat bort Guds kallelse i mitt liv, så är det inte för sent. Utan Gud kan möta dig var än du är. Känner du att du slösar bort ditt liv, men du är 70 dagar så kan Gud möta dig där du är, och du kan få en fantastiskt välsignade år de som återstår. Det är ju det som är så fantastiskt med Gud också. Han möter oss precis där vi är, och vi behöver inte gå och gräma oss och tänka att jag har slösat bort mitt liv. Absolut inte, utan Gud vill möta dig här och nu. Men det gäller att se framåt och inte fastna i det som är bakåt, utan Gud vill använda dig och han vill att du ska tjäna honom. Amen.